Välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är senior associate i Rochers arbetsrättsteam. Vi på Rocher, för er som inte känner oss, är en juridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som spelar in podden sitter här på Stockholmskontoret på Brunkebergstorg. Och i Hire and Fire så pratar vi om arbetsrätt ur ett praktiskt perspektiv och diskuterar problem som kan uppkomma och lösningar. Med mig i studion idag har jag min kollega Eileen, och du har ju precis anslutit till teamet, så jag tänkte be dig presentera dig själv lite närmare.
Ja, tack så mycket Elin. Jag heter då Eileen. Jag började på Rocher januari 2024, och innan dess så jobbade jag som humanjurist i 4 år. Och jobbade med migrationsrätt och familjerätt och arbetsrätt från arbetstagarsidan.
Så väldigt bred kompetens. Vi är jätteglada att du har joinat. Och med den övergången tänkte vi faktiskt prata om arbetstillstånd idag. För det har ju stor betydelse. Vi har ju tidigare avsnitt pratat en hel del om den internationella arbetsrätten och den internationella arbetsmarknaden. Och en del i det är givetvis att vissa arbetstagare kommer från ett land utanför EU och utför arbete i Sverige. Och då behöver man ett arbetstillstånd. Och hur stort är det här då? Jo, men alltså, under 2023 beviljades strax under 21 000 personer uppehållstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. Så man förstår att det är en jättestor andel av de som utför arbete. Och de flesta företag i Sverige anställer vid någon tidpunkt en person utanför EU. Och då ser ju vi att det här dyker upp i vårt arbete också. Till exempel om man köper ett företag eller för den delen gör en verksamhetsövergång från ett företag till ett annat där anställda följer med, så kan arbetstillståndsfrågor dyka upp och vara viktiga att hålla koll på och göra rätt kring. Och det är också viktigt för arbetsgivare generellt att veta hur tillståndsprocessen ser ut och när och hur man kan och får anställa arbetstagare som kommer från ett land utanför EU. Och konsekvenserna av att göra fel är väldigt stora och allvarliga, så att det finns alla anledning att hålla koll på det. Och också för att kunna möjliggöra att anställa den talang man vill ha, oavsett var i världen som den befinner sig. Så vi tänkte prata kort om när arbetstillstånd behövs och sen gå in på kraven för vad arbetstillstånd är. Och annat som är viktigt att tänka på. Men Eileen, när behövs arbetstillstånd?
Ja, det är ju precis som du säger. När en arbetsgivare vill anställa någon från ett land utanför EU. Och då är det ju så att personer som är medborgare i ett land som ligger utanför EU behöver ett tillstånd för att arbeta i Sverige, och så är det alltid.
Men om man är medborgare i ett EU-land, då behöver man inte arbetstillstånd inom EU?
Det stämmer. Då har man rätt att röra sig fritt inom EU. Och då finns det ju vissa krav för hur man ska agera när man ansöker om det här uppehållstillståndet för arbete, som det kallas. Och det kanske tydligaste kravet från början, som många kanske glömmer, är att man måste alltid ansöka från utanför Sverige. Så antingen från sitt hemland eller från ett land där man har tillstånd att vistas.
Just det, så då kan man inte till exempel först åka på intervjun till Sverige och sen från Sverige, om man var en intressant kandidat, då ansöka om arbetstillstånd.
Det finns numera en möjlighet att besöka Sverige och besöka potentiella arbetsgivare. Men precis som du säger, då måste man lämna landet och påbörja ansökningsprocessen utifrån. Och då är det också viktigt att komma ihåg att man måste också vänta på beslutet utanför Sverige. Så att om man befinner sig i Sverige när beslutet tas och det är positivt, så kan det faktiskt återkallas från Migrationsverkets sida. Så då är det väldigt viktigt för arbetsgivare som tänker inleda en sån här process att fundera på att det här är en lång process. Man måste vänta tills beslutet har kommit innan arbetstagaren kan faktiskt komma till Sverige och börja arbeta.
Och gäller det till och med om man skulle vara i Sverige på nöjesresa som arbetstagare?
Precis.
Så när processen väl är inledd så får man hålla sig borta från Sverige helt enkelt?
Precis. Det finns ju såklart vissa undantag, så att pratar vi till exempel om personer som är kanadensiska medborgare, som alltså inte behöver visum, har rätt att besöka Sverige. Men då kommer Migrationsverket att pausa deras ansökan tills de har lämnat landet igen.
Se där. Och vilka krav finns det då för att man ska kunna få arbetstillstånd? Och jag måste bara backa bandet och säga att man tänker sig på något sätt att det är individen som har arbetstillstånd. Men som jag har förstått det så handlar det mer om att företaget får anställa någon som kommer utifrån. Eller hur ska man se på det?
Det är lite både och skulle jag säga. Det handlar både om att företaget får det här tillståndet för att ha den här fantastiska möjligheten att ha den här personen hos sig. Och dels så är det också arbetstagaren som får uppehållstillståndet och har möjligheten att komma till Sverige med eventuella familjen då och bosätta sig här och arbeta. Så det är lite av en two-way street.
Jag förstår. Och vilka krav finns det då?
Det finns ju några och de är väldigt strikta. Migrationsverket håller hårt vid de här kraven. Är det så att en av dem inte uppfylls så finns det också en risk att arbetstillstånd inte beviljas. Och då är första kravet innan processen påbörjas att anställningen annonseras ut på Arbetsförmedlingen i minst 10 dagar. Och anledningen till det här är att det finns ett EU-direktiv som säger att alla inom EU måste ha haft möjligheten att kunna ansöka till den här tjänsten innan en person från utanför EU kan ansöka till den. Och det finns vissa andra möjligheter att annonsera ut tjänsten på. Till exempel så har det blivit väldigt vanligt att tjänster annonseras ut på LinkedIn. Och då har vi ett par domar från Migrationsöverdomstolen som i och för sig har godtagit vissa sådana plattformar, men för säkerhetens skull så är rådet från vår sida då alltid att utannonsera på Arbetsförmedlingen i minst 10 dagar. Så det är krav nummer 1. Utöver utannonseringskravet så har vi även försäkringar som måste finnas på plats. De här försäkringarna är antingen då för arbetare eller tjänstemän. Det är alltså livförsäkring, trygghetsförsäkring, pension och sjukförsäkring. De här måste vara planerade att finnas på plats innan arbetstagaren påbörjar sin anställning. Så då skickar man in en försäkringsbekräftelse. Utöver det så måste man försäkra sig om att anställningsvillkoren på arbetsplatsen är i nivå med gällande kollektivavtal.
Just det, och då gäller det även om man själv som arbetsgivare inte har kollektivavtal i sin verksamhet, men det är ändå en sorts bransch- eller marknadspraxis som man måste uppnå då för att kunna få ta hit en person på arbetstillstånd.
Det stämmer, precis. Så att det finns inget krav på att ha kollektivavtal, men villkoren måste vara i samma nivå som gällande kollektivavtal helt enkelt.
Finns det fler krav eller vad det är allt?
Det finns fler krav. Det är viktigt att man anger korrekt SSYK-kod.
Vad är en SSYK-kod?
Bra fråga, Elin. SSYK-kod är standard för svensk yrkesklassificering. Det är en lista i princip som finns hos Statistikmyndigheten, SCB. Och där kan man som arbetsgivare då söka sig fram till vilken kod som gäller för den tjänsten som man vill anställa till helt enkelt. Anledningen till det här är för att yrkestiteln och arbetsbeskrivningen måste hänga ihop för att Migrationsverket ska godkänna den här ansökan om arbetstillstånd. Och sista kravet då som är viktigt att komma ihåg är att innan andra delen av processen påbörjas, alltså första delen av processen är från arbetsgivarens sida där man förklarar för Migrationsverket vad anställningen är. Och andra processen är då arbetstagaren som fyller i sina egna privata personliga uppgifter. Innan del 2 av ansökan påbörjas så måste ett fackligt yttrande inhämtas.
Och då blir man ju nyfiken som arbetsrättare. Ibland i förhandlingssammanhang, fackliga förhandlingar, så skiljer man mellan att man liksom har en rätt att konsultera eller en rätt till veto. Och vad säger du det här med det fackliga yttrandet? Har det mer karaktär av konsultation eller mer av veto? Kan de vetoa en ansökan?
Jättebra fråga. Jag tror att tanken bakom har varit att facket ska yttra sig om anställningsvillkoren är godkända eller inte. Så att det har inte funnits någon vetorätt riktigt. Men det har ändå varit, tanken bakom har varit att facket måste uttrycka om man godkänner anställningsvillkoren eller om de inte är förenliga med, som vi pratade om, gällande kollektivavtal.
Just det, men då är det fokus särskilt på anställningsvillkoren och det är de man ska yttra sig kring som fack, men däremot inte kanske om de i och för sig tycker att det är lämpligt och behövs arbetskraftsinvandring till den rollen.
Precis.
Eller i den yrkeskategorin.
Det stämmer, absolut. Okay. Och då är det också viktigt att komma ihåg att det händer oftare och oftare att facket i sitt yttrande istället för att kommentera anställningsvillkoren istället menar att man avstår från att yttra sig över anställningsvillkoren just på grund av att arbetsgivaren inte är medlem i en arbetsgivarorganisation.
Just det. Och vad händer då? Ja, med dagens mest retoriska fråga, faller hela processen då?
Nej, så länge man har inhämtat det här yttrandet, så länge man har reached out till facket, så ska det gå bra från Migrationsverkets perspektiv i alla fall.
Det låter bra. Och är det något särskilt man då ska tänka på som arbetsgivare i de här processerna?
Ja, det finns vissa aspekter som arbetsgivaren måste ta hänsyn till när det gäller lönesättning, och det är att vi har försörjningskrav att ta hänsyn till som arbetstagare med arbetstillstånd. Och då finns det en ny lägsta nivå som ligger på 27 360 kronor som arbetstagaren måste ha för att betala hyra och andra kostnader.
Så det är för att den ska kunna försörja sig själv?
Precis. Och utöver det här försörjningskravet då, utöver det här lägsta nivåkravet på lönen, så finns det också ett försörjningskrav gentemot eventuella familjemedlemmar. Och de beloppen finns på Migrationsverkets hemsida. Det är olika baserat på om man är två vuxna eller om man har barn som är under 7 år eller äldre. Och då får man räkna ut hur mycket man behöver ha för att helt enkelt uppfylla det här försörjningskravet.
Mycket att hålla reda på. Jag tycker medialt har man ju också hört lite grann om att den personen fick inte 3 extra kronor i semester och då fick tyvärr personen på arbetstillstånd utvisas ur landet. Vad gäller där egentligen med semesterersättning och försäkring?
Mm. Det är precis som du säger att det är väldigt strikt just med arbetstillstånd, och det är viktigt att allting görs helt korrekt. Till exempel att vi pratade om försäkringar innan. Om det är så att en försäkringspremie inte blir betald i tid, kan det sätta stopp för att arbetstagaren får sitt uppehållstillstånd förlängt. Så det är väldigt viktigt att man som arbetsgivare ser till att alla försäkringspremier blir utbetalda i tid, så att arbetstagaren är försäkrad under hela anställningstiden.
Just det, där man märker då lite grann att det är en two-way street som du pratade om i början, att arbetsgivaren gör fel kan drabba den enskilda arbetstagaren.
Precis så. Och företaget, eftersom att man helt plötsligt kan tappa en kanske viktig person.
Just det.
I verksamheten.
Ja, och kan det sen få ytterligare konsekvenser för möjligheten att anställa andra på arbetstillstånd också för företaget?
Precis.
Helt enkelt. Jätteviktigt att ha tungan rätt i mun.
Precis. Du nämnde också semesterersättning, och det är också något viktigt som arbetsgivare glömmer, att just semesterersättningen är väldigt viktig att betala ut korrekt, men också att arbetstagaren har rätt till semester och måste ta ut semester, även om hen är här på arbetstillstånd.
Mm. Precis, för att annars kan det uppfattas som att man ju i princip får en lönesänkning om man utför mer arbete på samma lön.
Mitt tips är alltid att regelbundet hålla utkik på alla utbetalningar som görs rörande den anställda som är här på ett arbetstillstånd. Också inte minst lönen, om den betalas ut i tid och om man har höjt lönen som man ska under de 2 första åren som man har haft den anställda här på arbetstillstånd. Så att ett tips till alla arbetsgivare som befinner sig i den här situationen är att göra en kontroll var 6:e månad om korrekt lön i alla fall har betalats ut, och om inte, gör en retroaktiv betalning till arbetstagaren.
Och du nämnde någonting om löneökningar. Finns det obligatoriska löneökningar då om man omfattas av arbetstillstånd, eller vad gäller där?
Det här kommer tillbaka till det här med kollektivavtalsenliga villkor. Vi känner ju till att det enligt många kollektivavtal måste göras en viss ökning varje år. Och i och med att arbetstagaren för det mesta behöver skicka in en ansökan om förlängning av sitt arbetstillstånd efter 2 år, så måste arbetsgivaren också bevisa att man har följt de här kollektivavtalsenliga reglerna om att höja lönen så att arbetstagaren inte står på samma nivå.
Just det. Nej, men det är en jätteviktig fråga, för ibland får vi också frågor från företag och klienter om vi har krav på årliga löneökningar i Sverige. Och då säger vi att nej, men om man inte omfattas av ett kollektivavtal som kräver det, så finns det inte ett sådant generellt krav på årliga löneökningar. Men det kan göra det då indirekt, därför att personen är här på ett arbetstillstånd som måste ha kollektivavtalsenliga villkor.
Precis, och då kommer vi också till förlängningen.
Mm.
Viktigt att hålla koll på när förlängningen ska göras. Det kan vara så att arbetstagaren har fått tillstånd för 1 år av olika skäl istället för 2 år. Normen är 2 år, och sen att man förlänger 2 år till innan det blir ansökan om permanent uppehållstillstånd. Men det kan i vissa fall vara att arbetstagaren har fått ett år, så att man skickar in ansökan om förlängning i god tid från arbetsgivarens sida. Sen så pratade vi i början av det här avsnittet om första ansökan och tiden som det kan ta. Och då är det ju så att är arbetsgivaren inte certifierad hos Migrationsverket för en så kallad fast track ansökan, så kan ansökan ta mellan 1 och 1,5 år. Med en certifiering kan ansökan ta 2 veckor till en månad. Så att det påverkar handläggningstiden enormt för det fall att man lyckas certifiera företaget hos Migrationsverket.
Det här kan ju komma in på många olika sätt i vår rådgivning på Rocher i arbetslivsteamet. Men man kan tänka sig 2 typsituationer i transaktioner från arbetsrättsligt håll. Där det ena är att man säljer aktierna till ett bolag, men de anställda är kvar i bolaget och de byter inte arbetsgivare på det sättet, men ägarbolaget blir ett annat. Man byter kanske koncern. Och sen finns det en annan typ situation ju där man säljer inkrom i bolaget och att det kan utgöra en verksamhetsövergång, vilket då får till följd att de arbetstagare som jobbar med verksamheten som säljs kan ha rätt att gå över till en ny arbetsgivare och på det sättet byter arbetsgivare. Och vad får det för konsekvenser för arbetstillstånd, Aileen?
Mm. Det här tycker jag är väldigt intressant, såklart. Eftersom att det kommer tillbaka till den här enkla frågan om en ny ansökan behöver skickas in till Migrationsverket för att man anser att det är en ny arbetsgivare. Eller om det bara är nödvändigt att informera Migrationsverket om den här ändringen i bolaget. I den första situationen som du berättade om, Elin, när det gäller aktieöverlåtelser, så berör det för det mesta inte arbetstagarna. Utan då är det något som sker hos bolaget, och då brukar huvudregeln vara att det är viktigt att informera Migrationsverket, men ingen åtgärd kommer att behövas. När det gäller verksamhetsövergångar så är det ju så att det brukar innebära att arbetsgivaren ändras på olika sätt. Ett tydligt sätt att se det på är till exempel om organisationsnummer ändras. Och då är huvudregeln att en ny ansökan kommer att behövas lämnas in till Migrationsverket. Sen så finns det vissa små regler om vad som gäller för det fall att man är under sin första period av arbetstillstånd, där man behöver skicka in en ansökan. Där i alla situationer så behöver man skicka in en ansökan om något ändras. Eller om man är under sin andra period av arbetstillstånd. Men som huvudregel i verksamhetsövergångscase så behöver en ny ansökan lämnas till Migrationsverket.
Arbetstillstånd och frågor kopplade till arbetstillstånd förekommer ju väldigt mycket i media, och det känns som att det lätt kan bli missförstånd eller låta väldigt sensationsartat. Men 2 frågor som jag har stött på har ju varit dels att det skulle finnas ett krav att själva ansökan till Migrationsverket måste fyllas i för hand i bläck i princip av HR-chefen. Stämmer det?
Det är en bra fråga. Nu har inte jag Migrationsverkets handbok framför mig, men jag vet att det kravet har funnits. Sen så har vi ju det här nya kravet om att det är inte bara anställningserbjudande som ska lämnas in under första delen av processen, utan även anställningsavtalet. Tanken bakom det är väl att man ska undvika skenanställningar. Migrationsverket menar att det finns vissa som ansöker om arbetstillstånd men kommer inte till Sverige för att arbeta, och då som ett sätt för att bekämpa det på så säger man att det här anställningsavtalet måste skrivas under med bläck av båda parter i princip. Men i praktiken under min tid som migrationsrättare så har det absolut förekommit att vi inte har gjort det, och det har gått helt okej. Okay.
En annan sak som har dykt upp ibland är hur det påverkar om den anställd har en provanställning. För det är ju ändå en viktig arbetsrättslig fråga. Man tycker att det är viktigt, i synnerhet när man inte har haft någon anställd hos sig tidigare, att kunna pröva hur personen funkar i anställningen. Och då vill man ha provanställning därför att vi har ganska strikt anställningsskydd i annat fall i Sverige. Hur påverkar det arbetstillståndsprocessen, och vad får man för arbetstillstånd då?
Det är ett vanligt förekommande problem, kan jag säga, att arbetsgivare såklart gärna vill påbörja anställningen med en provanställning. Men då blir konsekvensen att Migrationsverket antingen återkommer med ett föreläggande om att arbetsgivaren ska förklara varför man vill påbörja anställningen med en provanställning, och då antingen så godkänner Migrationsverket det eller så säger de att nej, men ni måste förlänga det här. Så att det gäller under ett helt år eller mer. Och i annat fall så kan Migrationsverket återkomma utan det här föreläggandet och mena på att det går bra med provanställning, men att tillståndsperioden kommer vara lika lång som provanställningen. Så att om det är så att man har provanställning under 6 månader, som är maxtiden då, så kan arbetstagaren få ett tillstånd på 6 månader, och då måste arbetsgivaren vara med i en ny anställning, i en ny tillståndsprocess efter 4 månader.
Ja, mycket att tänka på helt enkelt, både för arbetsgivare och arbetstagare, för att inte göra fel. Men om man gör fel, vad händer då?
Antingen så får man chansen att rätta till det från Migrationsverket. Det beror också på vart problemet härstammar ifrån. Migrationsverket är väldigt strikta när det gäller försäkringspremier och semester, till exempel för det fall att man har redan fått uppehållstillståndet och ska förlänga. Men worst case scenario är att man antingen inte får uppehållstillståndet för arbete, eller att man får det återkallat eller inte kan förlänga.
Och om man då ändå skulle vara anställd hos en arbetsgivare eller ha en person anställd hos sig som inte har tillräckligt arbetstillstånd eller så, vad händer då?
Det är straffsanktionerat enligt utlänningslagen att ha en person anställd hos sig som behöver ett arbetstillstånd att arbeta i Sverige men som inte har det. Jag kan också tillägga att det finns ett ganska nytt krav från Migrationsverkets sida som också är väldigt viktigt, att arbetsgivare anmäler till Skatteverket för det fall att man funderar på att anställa en person som inte är svensk medborgare.
Om vi skulle försöka lyfta blicken och sammanfatta det här lite grann. Vad, Aileen, tycker du är det viktigaste att man tänker på som arbetsgivare om man funderar på att anställa någon som behöver arbetstillstånd?
Det viktigaste att tänka på är att arbetstillståndsreglerna ändras ganska snabbt. Det är viktigt att arbetsgivare och HR-personer på bolag håller koll på de ändringar som sker ganska omgående. Håll koll på nyheter och vad som händer i Migrationsverket och utlänningslagen helt enkelt. Sen så är det också viktigt att funderar man på att ta det här väldigt kloka beslutet att anställa en person från utanför EU, så är det viktigt att dubbelkolla att alla de här formella reglerna som vi gick igenom i början av det här avsnittet har följts innan man skickar iväg ansökan. Vi gick ju igenom att tjänsten måste utannonseras och fackligt yttrande måste inhämtas och en massa olika krav. Och följer man inte de här formella reglerna innan ansökan skickas in, så finns det en överhängande risk för avslag eller att handläggningstiden förlängs ännu mer än 1,5 år.
Och om man säljer eller köper en verksamhet, vad ska man tänka på då som arbetsgivare?
Ja, i verksamhetsövergångsfall ska bolag som har anställda med arbetstillstånd alltid ha i åtanke att de här arbetstagarna med stor sannolikhet kommer att behöva skicka in nya ansökningar eller i vart fall behöva informera Migrationsverket om den här ändringen i bolaget.
Så kluriga regler som ändras fort och som är straffsanktionerade, det är helt enkelt viktigt att vara up to date och fokusera på detaljerna, för de har väldigt, väldigt stor betydelse. Och om ni har fler frågor eller funderingar kring det här med arbetstillstånd och arbetstagare, så är ni jättevarmt välkomna att höra av er såklart till Eileen och till mig. Ni hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan och ni är alltid välkomna att föreslå nya poddämnen, så ska vi försöka ta med dem. Och med det sagt så tackar vi för oss idag. Hej då!
Hej då!